السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Vi fortsätter att gå igenom vikten av islamisk kunskap. Och vi nämnde i förra veckan några koranverser. Kan du höja sig? Några koranverser och några hadither till tjejerna. Några koranverser och några hadither som handlar om dygden av att söka islamisk kunskap. Och vi stannade vid versen där, eller vid hadithen från Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, där han säger att profeten alayhi salatu wassalam sa: "Bellighu anni walau aya." Förmedla vad jag har sagt även om det är en aya. "Wahaddithu an bani Israel wala haraj." Och berätta från bani Israel utan att det är någon skada. Och den som ljuger om mig kan förbereda sin plats i elden. Kan man sänka här igen? Berättade Abel Bukhari. Mashallah. Här nämner profeten alaihi salatu wassalam och säger här: "Bellighu anni walau aya." Förmedla det jag har kommit med, även om det är en aya. Vi muslimer har en skyldighet att förmedla islam vidare. Att göra da'wah. Kalla andra till denna vackra religion. Och han nämner profeten alaihi salatu wassalam att vi alla kan förmedla religionen vidare. Även om det är en, vad kan man säga, mindre information eller lite kunskap. Så kan man förmedla det vidare. Även om det är en ayah, så kan man förmedla den vidare till någon annan. Den här versen är väldigt viktig. Eller den här hadithen, "Bellighu anni walau aya." Förmedla det jag har sagt även om det är en aya. De lärda har sagt att förmedla kunskap kan vara på två sätt. Att förmedla dess ord och två, att förmedla dess innebörd. Tablir el-lafd och tablir el-ma'na. Att förmedla dess ord, det kan alla göra. Yani, du lär dig en hadith, en vers. Du kan lära den till någon annan. Ordagrant. Så här är den. Varsågod, jag lär den vidare till dig. Okej? Okay. Men när det kommer till att förmedla innebörden av en vers eller en hadith, då krävs det kunskap. Vad betyder denna vers? Vad är tafsir? Och vad betyder denna hadith? Och då är det inte tillåtet att bara förmedla vidare en vers eller hadith och sen säga: "Men jag tycker att den betyder, jag tror att den betyder, den kanske betyder." Nej, nej. Det finns inte i islam. Det är haram, det är inte tillåtet. Du får inte hålla på och filosofera om religionen, chansa och gissa och tycka som du vill. Nej. Religionen har klara och tydliga regler. Allah har sagt, profeten alaihi wasallam har sagt, sahaba, de lärda har förklarat dessa texter. Och det är den förklaringen vi måste gå efter. Så vet man inte vad en text betyder, så ska man inte förmedla den betydelsen vidare. Okej? Och det är tyvärr ett fel som vissa gör. De säger: "Vi gör da'wah utan kunskap." De har ingen som helst kunskap. Och sen när man ställer dem mot väggen och säger: "Men ursäkta, du kan inte prata om islam utan kunskap." Då säger de den här hadithen: "Bellighu anni walau aya." Profeten alaihi salam har sagt att vi ska förmedla islam även om det är en aya. Och så åker de runt världen 40 dagar, 3 dagar och så vidare. Och säger att vi ska förmedla budskapet utan kunskap. Och det här är fel förståelse av texten. Då profeten alaihi salam skickade sahaba för att göra da'wah, så valde han de kunnigaste. Han valde Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu. När han skickade ett sändebud till Yemen för att kalla folket till islam. För han var bland de kunnigaste av sahaba. Han skickade Mus'ab ibn Umayr till Medina som var bland de kunnigaste. Så kunskap är en förutsättning för att kunna göra da'wah. Och därför säger ulama, de lärda, att den som kallar till islam baserat på okunskap kommer att förstöra mer än vad han korrigerar. Han kommer göra större skada än nytta. För att en person kan ge en felaktig bild av islam, kan skrämma iväg folk från islam, prata om islam felaktigt. Och det här är inte tillåtet. Så namn, vi ska förmedla vidare budskapet. Men det gäller också att man har förstått sig på budskapet. Så det är väldigt viktigt den här hadithen, att man förstår den i dess rätta sammanhang. Och så sa profeten alaihissalam i denna hadith, وَحَدِّثُ عَنْ بَنِ إِسْرَائِيلِ وَلَا حَرَجٍ, att det är tillåtet att berätta från Bani Israel, yani från Ahlul Kitab, de som fått boken innan oss. Det är tillåtet att berätta berättelser från dem. Och här nämner de lärda att berättelser och information från Ahlul Kitab delas in i tre kategorier. Yani, är det tillåtet för mig att sitta nu här och citera Bibeln och säga att så här står det i Bibeln, så här står det i Gamla Testamentet, så här sa Jesus, så här sa Moses? Ibland ja, ibland nej. De lärda säger att vad som står och vad som berättas från de tidigare samfund i en Ahlul Kitab delas in i tre kategorier. Ett, vad som överensstämmer med islam. Två, vad som går helt emot islam. Och tre, vad som varken går emot eller överensstämmer med islam. Okej? Okay. Ett, vad som överensstämmer med islam. Det är okej att berätta vidare. Jag kan säga att det står i Bibeln att de 10 budorden till exempel, Moses 10 budord, är förenliga med islam. Du ska inte göra kirk, du ska inte göra zina, du ska inte avundas och så vidare. De är helt överens med al-islam. Så de är okej att säga, så här står det i tidigare skrifter. Okej? Och sen har vi kunskap som går emot islam. Som att det står i Bibeln att Jesus skulle vara Guds son. Det här får vi inte säga, berätta vidare, så ska vi säga att det här står i Bibeln och det är okej att berätta vidare. Nej, det här är felaktigt. Det här är förvanskat. Man har ändrat på denna information. Det här kommer inte från Allah, det här kommer inte från Jesus alaihissalam. Det här är någon som har lagt till i Bibeln. Så sådan information får man inte berätta, förutom om man ska varna för den. Men inte berätta som någonting som är kunskap eller nytta. Det här är felaktig information. Eller alla verser i Bibeln som är kränkande om Gud, kränkande till profeter och så vidare. Allt det här får vi inte berätta vidare. Det här är falsk information. Okej? Och så har vi den tredje formen, och det är den som här syftas på. Det som varken negeras eller bekräftas av al-islam, det får man berätta vidare. Som att det står i Bibeln, vissa profeters släktträd. Han är son till honom och son till honom och son till honom. Information som kanske inte står i muslimernas böcker. Det får du berätta vidare. Och så kan man, men man tar det med en nypa salt. Det är inte 100% säker information. Utan alltså, det berättar, så säger Ahlul Kitab. Det kan vara så, det kan inte vara så. Allahu a'lam. Det är tillåtet. Och sen finns det också värt att nämna här. Vad som berättas från Ahlul Kitab av profeten alaihissalam. Det här vet vi stämmer 100%. Om profeten Muhammed alaihissalam säger att Jesus sa, Jesus gjorde, Moses sa, Moses gjorde, då stämmer det till 100%. Och det här är helt okej att berätta vidare. Nej. Jag har också ett tips här. Vissa muslimer som vill börja med da'wa sätter sig och läser Bibeln för att de vill debattera med kristna. Och ett råd är, sätt dig först och läs Koranen. Ja. Många, du frågar de här människorna, har inte ens läst Koranen. Han har ingen kunskap i att göra da'wa. Han har inte studerat aqida, tawhid eller iman. Då är det ett felaktigt sätt att göra da'wa på. Det här att försöka motbevisa Bibeln. Och sen kan du inte lägga fram vad islam säger. Den lär dig först vad islam säger. Det är det viktigaste. Och sen visst, man kan lära sig lite vad som står i Bibeln och så vidare. Men den da'wan brukar oftast inte vara så, vad kan man säga, framgångsrik. För du säger någonting, om det står i Bibeln hit och dit, och säger om det står i Bibeln, så nämner han någonting som är påhittat i Bibeln. Och då kommer man ingenstans. Så det bästa egentligen är att kalla till islam i enlighet med Koranen och Sunna. Berätta vad Allah azawajal nämner i Koranen. Det är den bästa da'wan. Och sen nämner profeten alaihissalam den tredje meningen i denna hadith, att den som ljuger om honom kan förbereda sin plats i helvetet. Och det här är en av de stora synderna. Att ljuga generellt som muslim är haram, och det är från al-kaba'ir, de största av synder, att ljuga. En muslim talar alltid sanning. Och den värsta formen av lögn är att ljuga om Allah och sen att ljuga om profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Att hitta på hadithen. Det här är bland det värsta man kan göra. A'udhu billah. Och till och med vissa lärda sa att det tar människan ut ur islam. Han är inte längre muslim. Men andra lärda säger att han är muslim men han syndar och så vidare. Men han begår en av de värsta och grövsta av synder. Och vad är hans straff i nästa liv? En specifik plats i helvetet. Den som ljuger om profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och den här hadithen lär oss också en annan viktig sak. Det är vikten av att bekräfta vad man återberättar från profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Ibland sprider folk falska hadither, påhittade hadither. På Facebook, på Instagram, sociala medier sprids påhittade hadither som är mawdu', de är lögn. Då kanske någon tycker att det här låter fint, jag sprider den vidare. Jag vidarebefordrar den här bilden där det står en hadith eller den här texten. Och så säger personen, jag har inte gjort någonting. Jag har inte ljugit om profeten. Du är delaktig här i lögnen då du sprider den vidare. Så det är viktigt att man är försiktig med vad man skriver, vad man sprider och vad man likar på sociala medier. Bara det du är säker på. Säkra källor, säkra personer, säkra sidor och så vidare. Om man nu ens ska vara aktiv i sociala medier så ska man vara väldigt försiktig med vad man sprider. För det finns idag folk, subhanallah, de sitter, ni har säkert hört om det, trollfabriker. Är ni kuffar som sitter och hittar på saker. Falsk information, mycket politik inblandat. Och det finns folk som sitter och vill ge en dålig bild av islam. De jobbar med att sprida, gärna fel, propaganda och information om islam. Så man ska vara försiktig verkligen med vad man likar och läser och delar på sociala medier. Man har ett ansvar. Profeten alaihissalam, han sa kafa bil mar'i ithman an yuhaddith bi kulli ma sami'. Det räcker som en lögn att en person pratar eller återberättar allt han hör. Det är en lögn i sig själv. För du kommer en dag att återberätta någonting som är lögn och då är du också en lögnare. För du har återberättat någonting som inte är sant. Så man ska vara försiktig när det kommer till att återberätta information på sociala medier. Ja, vi går vidare till nästa hadith som berättas av Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alaihi salatu wassalam säger att den som går en väg där han söker kunskap, för honom kommer Allah att underlätta vägen till paradiset. Och den här hadithen nämner författaren också senare. Och vi kan ta den direkt faktiskt. Den nämns i Sahih Muslim med bara det här ordet här. Och den nämns i en annan källa, Abi Dawud och Tirmidhi och Musnad med Ahmed från Abi Darda. Och den nämner profeten a.s. den här hadithen lite längre. Och den här hadithen är bland de mäktigaste av hadither när det kommer till dygden av kunskap. Hadith Abi Darda som handlar om att de lärda är profeternas arvtagare. Warathatul Anbiya. Den här hadithen är så mäktig att vissa av ulema som Ibn Rajab skrev en hel bok i förklaringen på den här hadithen. Den här hadithen nämner 5 stycken dygder av kunskap. De två första för den som söker kunskap. Och de 3 sista för den som uppnår kunskap. Okej? Okay? Jag vill att vi ska reflektera över den här hadithen. Wallahi, den här hadithen är så mäktig. Här säger Abi Darda radiyallahu anhu att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att den som går en väg där han söker kunskap, för honom kommer Allah att underlätta vägen till paradiset. Wa innal malaika, och änglarna lägger ut sina vingar i välbehag för det som studenten gör. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard, och den lärde personen ber allt mellan himmel och jord förlåtelse för, till och med fiskarna i havet. Wa fadlu al-alimi 'ala al-'abid ka fadli al-qamari 'ala sa'iri al-kawakib. Och den lärdas överlägsenhet över den som dyrkar Allah är som fullmånen över resten av planeten. Wa innal ulama warathatul anbiya, och de lärda är profeternas arvtagare. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman inma warathul ilm faman akhadha bihi akhadha bihadd wafir. Och de Profeterna har inte lämnat vare sig guld eller silver efter sig i arv, utan de har lämnat kunskap efter sig. Den som tar denna kunskap har tagit någonting enormt. Så här nämner profeten alaihissalam fem stycken meningar. De två första är för de som söker kunskap. Och abshiru, glada nyheter. Det spelar ingen roll om du blir lärd eller inte blir lärd. Du är inshallah delaktig av denna belöning så länge du söker kunskapen. Det är inte ett villkor att du ska bli en sheikh eller någonting. Så länge du söker islamisk kunskap så har du en del av den här belöningen. Okej? Vad är den första belöningen? Att Allah kommer att underlätta för dig vägen till paradiset. Allah kommer att underlätta för dig vägen till paradiset. Den som går en väg där han söker kunskap, för honom kommer Allah att underlätta vägen till paradiset. Att gå en väg där man söker kunskap betyder enligt de lärda två saker. En fysisk väg och en metaforisk väg. Okej? Al-hissi och al-ma'nawi. Den fysiska vägen, det är att man verkligen ger sig ut för att söka kunskap. Som att man intalar sig själv att nu ska jag åka till ett muslims land och lära mig arabiska. Och lära mig Koran. Två år, ett år, jag ska lära mig al-islam. Då har du åkt för att lära dig islam. Nu ska jag åka till Medina eller någonstans för att lära mig islam. Jag ska studera. Sätt dig på flyget. Då har du gått en väg för att söka kunskap. Du har börjat vägen för att söka kunskap. Att man kommer hit idag för att studera, lära sig dessa hadithen. Det är också att gå en väg av att söka kunskap. Ni gick hit fysiskt med era fötter för att komma hit. Okej? Så att det här omfattas av hadithen. Den som går en väg för att söka kunskap. Och det här är någonting som är väldigt bra i islam. Att ge sig ut för att söka kunskap. Det här finner vi är en sunna som våra profeter har gjort. Musa alaihissalam, Kalimullah. Som var den bästa människan på hans tid på hela jorden. Han frågades en dag av sina sahaba. Vem är den kunnigaste mannen på jorden? Och han svarade ut med sin kunskap. Han sa det är jag. Vilket stämmer. Men då säger Allah till honom att det finns en person. Som har kunskap som du inte har. Yani Al-Khidr. Den här mannen som Allah berättar om i surat Al-Kahf. Vad gjorde Musa då? Sa han okej, det är lugnt. Han har kunskap, jag har kunskap. Nej, han vet någonting som jag inte vet. Då ska jag ge mig ut för att träffa den här mannen. Jag ska ha den här kunskapen som han har. Jag vill lära mig vad jag inte kan. Så han gav sig ut för att lära sig från Khidr. Och Musa är bättre än Khidr. Yani bi ittifaq. Musa är från Ulul Azm, de fem bästa profeterna. Men det hindrade inte honom från att söka kunskap från någon som var lägre än honom i rang. Han var inte högmodig utan han var ödmjuk. Och ville ha den här kunskapen. Så han begav sig ut på den här resan tillsammans med Joshua. Som det berättas i Koranen. Ni vet han tappade fisken och sen träffade han Khidr och så vidare. Så Musa begav sig ut för att söka kunskap. Vi finner också sahaba radiyallahu anhu. En av sahaba hörde att det fanns en annan av sahaba som hade en hadith. Och det var efter att profeten hade dött alaihissalam. Som kunde en hadith som han inte kunde. Men den här andra mannen, han var i Sham. Han var nere i yani Palestinaområdet. Så vad gjorde den här sahabin? Han tog sin kamel och red ner till Sham. En resa på ungefär 40 dagar. Genom öknens hetta och kyla på natten och hunger. Och kommer fram till Sham och lär sig en hadith. Och sen reser han hem. Subhanallah. 40 dagar dit, 40 dagar hem. För vad? En hadith. Mashallah. Det är rihla. Att man ger sig ut för att söka kunskap. Då går man en väg där man söker kunskap. Det här är den fysiska vägen. Att man går på koranlektioner, man går på arabiska lektioner, man ger sig iväg för att lära sig islam. Då har man gått en fysisk väg för att söka kunskap. Den andra vägen är den metaforiska vägen. Och det är att man intalar sig själv att börja söka kunskap. Även om man sitter hemma. Man går på onlinekurser, man lyssnar på föreläsningar. Man läser böcker, läser Koran. Med avsikten av att lära sig mer. Då går man en väg där man söker kunskap. En metaforisk väg. Bildligt talat. Så går man vägen av kunskap. Hänger du med? Genom att man intalar sig själv att bli en kunskapssökare, att lära sig mer om islam. Så det kan vara båda dessa vägar. Och vad får man då i gengäld för någonting av Allah subhanahu wa ta'ala? Allah kommer att underlätta för dig vägen till paradiset. Ja, ikhwa, mina bröder. Vill vi inte alla att Allah ska underlätta för oss vägen till Jannah? Vill vi ha en enkel väg eller svår väg till Jannah? Alla vill ha en enkel väg. Vi alla tycker om genvägar och enkla vägar i livet. Är det inte så? Snabba lösningar. Är det inte så? Så lite problem och huvudvärk som möjligt. Här har vi en enkel väg till paradiset. Och det är vilken väg? Det är kunskapens väg. Och här kommer en fråga. Hur blir kunskapen en enklare väg till paradiset? De lärde har nämnt flera förklaringar på detta. De säger ett. Att söka kunskap i sig själv är en god gärning. Att komma och lyssna på en föreläsning, läsa en bok, lära sig Koran är en god gärning i sig själv. Och goda gärningar leder till paradiset. Okej? Okay? Det är en förklaring på hadithen. En annan förklaring är att de goda, eller kunskapen, kommer i sin tur att korrigera din tro. Och kommer att lära dig att dyrka Allah, att komma närmare till Allah, vilket är en väg till paradiset. Då Allah Azza wa Jalla säger, "Udkhulu al-jannata bima kuntum ta'malun." Träd in i paradiset baserat på vad ni gjort. Genom de goda gärningarna som ni gjorde. Så goda gärningar leder till paradiset. Och vad är det som leder dig till goda gärningar? Ja? Kunskap. Eller hur? Hur kan du veta att en gärning är bra eller dålig? Vad är det som uppmuntrar dig till att göra en god gärning? Det är kunskapen. Så kunskapen leder dig till att göra goda gärningar. Och goda gärningar i sin tur leder dig till al-jannah. Hänger ni med? Och det här är i utförandet. Så kommer vi också till det själsliga. Hjärtats gärningar. Och det här är bland det viktigaste. I våran färd till Allah, till paradiset i det här livet, är det också en färd av iman, en själslig färd. Där vi varje dag kämpar med våran iman, våran tro. Är det inte så? Och våran tro utsätts ständigt för prövningar. Vi har olika faktorer, vi har shayatin, al-ins wal-jinn. Onda jinn och människor som är på oss. Yuwaswisu fi suduri an-nas, som försöker att viska så tvivel i våra hjärtan. Vi har onda människor som försöker att så tvivel i våra hjärtan. Försöker få oss att tvivla och försöker att få oss bort från Allah Azza wa Jal. Det kan vara ateister, det kan vara sekulära, det kan vara vem som helst. Det kan även vara muslimer som försöker få dig bort från sanningen. Profeten alayhi salatu wasalam berättade att islam kommer splittras i 73 grupper. Och 72 av dem är i helvetet och bara en i paradiset. De här 72, tror ni att de kommer att kalla er till paradiset? Nej. Profeten a.s. han sa, du'atun ala abwaabi jahannam. Det kommer att komma kallare till helvetet. Som tillskrivs i islam. Men ajabahum ilayhi qadafuhu fi. Den som besvarar dem kommer att kastas i helvetet. De talar vårt språk och de klär sig som oss. Så hur kan man skilja på vad som är rätt och fel? Vad som är sunna och vad som är bid'a. Vad som är tawhid och vad som är kyrk. Det är bara med kunskap. När läraren säger någonting fel om islam i klassen. Arbetskollegan på jobbet. Hur kan du då försvara islam? Om du inte har kunskap om islam. Är det inte så? Hur många har inte blivit svaga i sin iman för att de läser alla dessa lugner och kritik och påhopp om islam? De har fått tvivel på frågor som det finns svar på. Men al-kaddabin, al-affakin, lugnarna och de falska kommer med påhopp och anklagelser om islam. Som man inte kan tackla om man inte har kunskap. Och de sår tvivel i människans hjärta. Men har man kunskap, halas. Direkt kan du svara. Och du vet att det här är falskt, det här stämmer inte. Det här är svaret på si och så. Därför brukar de lärda säga att en alim, en kunnig person inom islam, är svårare för shaitan att manipulera än 1000 stycken ubbad. 1000 stycken muslimer som är yani fromma och starka i att dyrka Allah. De är i moskén och de dyrkar Allah, men de är inte kunniga. Shaitan har lättare att manipulera 1000 sådana än en lärd person. Så kunskapen tar dig igenom den här själsliga vägen till Allah Azza wa Jalla. Hjälper dig att klara igenom din iman. Förstår ni? Du njuter av den islam. Du får sötma av en iman. Du kommer närmare till Allah, du fruktar Allah, du älskar Allah, som vi talade om i förra veckan. Ju mer du känner Allah, ju närmare kommer du till Allah. Ju mer kommer du älska Allah, ju mer kommer du frukta Allah med hjälp av den här kunskapen. Så kunskapen är en väg till paradiset. Och subhanallah, den här meningen får en att tänka på. Kolla på al-ulama, de lärda i al-islam. Du läser inte biografi att en lärd person i al-islam har drabbats av tvångstankar. Wiswas. Jag har aldrig hört det någonsin. Att en lärd person drabbats av wiswas. Tvångstankar. För han är lärd. Shaitan har ingenting att komma med till honom. Okej? Jag har aldrig hört att en lärd person i al-islam drabbats av depressionen. Har ni hört det? De säger den här sheikhen, tyvärr, han kan inte ha dars idag, han är deprimerad. Har ni hört någonting sånt? Aldrig. 1400 år. Jag har aldrig läst någonting liknande om någon lärd person. Motsatsen. Du hör och du läser om de lärde att de har de svåraste förhållanden. Torteras, piskas, fängslas, smutskastas. Men subhanallah, lyser av iman och glädje. Är det inte så? De har sitt paradis i sitt hjärta. Som Ibn Taymiyyah brukade säga. Vad ska våra fiender göra med oss? De kan göra vad de vill. Utvisa oss, fängsla oss, tortera oss. Vi har alltid vårt paradis med oss. Om de fängslar oss får vi dyrka Allah i ensamhet. Om de utvisar oss får vi åka på semester, en resa, se världen och så vidare. Det spelar ingen roll vad de gör. För den lärda personen är alltid med Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Jag har aldrig hört att en lärd person lämnat islam. Finns inte. Jag har aldrig hört något liknande. För de är starka, de är stabila. Men alla de här sakerna som jag nämnde drabbar de som är okunniga. Al-jahl, okunskap. Och profeten alaihissalam beskrev okunskap, al-jahl, som en sjukdom. En sjukdom. Då han sa, vet de inte att botemedlet mot okunskap är att fråga. Än att lära sig. Så han kallade okunskap för en sjukdom. Medans kunskap är ett ljus. Det är som medicin, mashallah, det får dig att bli den friskaste människan i ditt hjärta. Så kunskapen är ett väg till paradiset. Och sen säger profeten alaihissalam också att änglarna lägger ut och sprider ut sina vingar i välbehag för det som studenten gör. Det betyder att när du går för att söka kunskap, du tog dig hit idag, inshallah, för Allahs skull, änglarna är så nöjda med det du gör att de sprider ut sina vingar framför dig. Lägger ut sina vingar framför dig i det du gör. Eller för att de är, vill underlätta för dig vägen att söka kunskap. Och när du väl kommer till en sammankomst av kunskap och dikr, kommer återigen änglarna och omsluter sammankomsten med deras vingar. Och de är så tätt in till varandra, änglarna, att shayatin, djävularna, inte kommer till dessa sammankomster. Det är en sammankomst som är full av änglar av rahma. Det är inte en sammankomst dit är shayatin, djävularna kommer. Och när djävularna inte kommer så mår du bra. Du är avslappnad. Du har sinnesro. Wiswas finns inte. Subhanallah. Och därför är majalis al-dhikr, sammankomster av dhikr och kunskap, majalis al-jannah. Det är sammankomster av al-jannah. Subhanallah. Så änglarna sprider ut sina vingar, lägger ut sina vingar i välbehag för det som studenten gör. Och det här är som vi sa, för alla som söker kunskap. Okej, de här två belöningarna. Att Allah underlättar för dig vägen till Jannah. I detta liv och i nästa liv. Om du söker kunskap. Och Allah skickar också sina malaika. Som lägger ut sina vingar i välbehag för det som eleven gör. Vi vill också betona här att det här är på riktigt, Aisha. Malaika kommer närvara. En broder fick en gång en sandrum. En av bröderna. Han berättade om föreläsningarna. Att han såg i drömmen vitklädda män, yani malaika, stå utanför vår gamla lokal och inne i lokalen. Och de frågade honom typ, när börjar föreläsningen? När kommer föreläsaren och så vidare? Ni subhanallah, det här är det någonting som händer på riktigt? Profeten har sagt alaihi salatu wasalam, då är det så. Hänger ni med? Och änglarna kommer, men tyvärr vissa bröder vill inte komma. De har inte tid, de är upptagna, dunja hit och dit. Subhanallah, de här sammankomsterna ska man inte missa. De bästa sammankomster som finns. Sammankomster av al-iman, al-malaika, rahma, belöning. Subhanallah. Sen så nämner profeten alaihissalatu wassalam den första belöningen för den som får kunskap. Då säger han att allt mellan himmel och jord ber om förlåtelse för de lärda. Till och med fisken i havet. Och i en annan hadith till och med myran i sin myrstack. Subhanallah. Allt mellan himmel och jord ber om förlåtelse för de lärda. Allt mellan himmel och jord. El malaika. Alla malaika ber om förlåtelse och rahma för de lärda. Och till och med djuren ber om förlåtelse för de lärda. En fråga här. Varför ber al-hayawanat, varför ber djuren om förlåtelse för de lärda? Till och med fisken i havet, myran och alla djuren. Här nämner de lärda att djuren gynnas av de lärdas kunskap. Djuren gynnas av de lärdas kunskap och deras da'wa till Allah subhanahu wa ta'ala. Kaif, hur kan djuren, hur kan fisken i havet gynnas av att en lärd person har föreläsningar? De säger här, de lärda, att de lärda uppmuntrar till att känna till allas rättigheter och skyldigheter. Och islam har djuren rättigheter. Är det inte så? Ja, du får inte döda djur i onödan för skojs skull. Du får inte tortera djur. Du får inte, ja, ni ska värna om naturen och djuren och så vidare. Som muslim är man en djurvän. I det sanna mening. Okej? Okay? Profeten Ali-Sat-Sam nämnde om du slaktar, slaktar på bästa sätt. Ha en sylvass kniv, slakta inte djuret framför ett annat djur och så vidare. Dra inte djuret. Ja, ni, mashallah, avsluta hans liv på ett respektabelt sätt. Så det är en aspekt. Den andra aspekten, det är att de lärda kallar till fromhet. De säger ittaqillah, frukta Allah, dyrka Allah. Och om människorna besvarar dem, och människorna lyder de lärda, så kommer Allah azza wa jalla att öppna sin baraka på jorden och från himlen. Och jorden kommer att växa fullt med baraka. Naturkatastrofer kommer att minska. Och det här är någonting som djuren tar nytta av. Är det inte så? Men när människorna faller in i synd och överträdelse, så straffar Allah människan med att det inte regnar, det blir torka och det blir naturkatastrofer. Zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah säger att ondskan, al-fasad, sprider sig på land och på hav baserat på vad människorna har gjort, yani onda och dåliga gärningar. Liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un, yani för att de ska smaka straffet av det de har gjort, gärningen av det de har gjort. Kanske de kommer att ångra sig till Allah azza wa jalla. Så den här torkan vi ser, naturkatastrofer och liknande, det är inte bara, yani, man kan säga vetenskapliga saker. Det är också att vi människor faktiskt syndar. Människorna har blivit mer syndaktiga. Al-haram har ökat. Folk tar lätt på synder och så vidare. Det är inte så. Och då straffar alla människorna och djuren blir lidande. Så al-ulama är för djurens bästa. Hänger ni med? Och därför ber de om förlåtelse för al-ulama. Och också att de gör det som en beordring från Allah azza wa jalla. Och tänkte, det här är ajib. Den här lärde mannen, han ligger hemma och sover. Och miljardtals änglar ber om förlåtelse för honom. Djuren, fiskarna, fåglarna, han går ute på gatan, djuren bredvid honom, gör dua för honom. Är det inte någonting som man alla borde eftersträva, att vara från dessa människor? Subhanallah. Och sen så säger profeten alaihissalam, wa fadlul alimi ala al-abid ka fadlil qamari ala sa'ir al-kawakib laylatul badr. Och de lärdas överlägsenhet över de som dyrkar Allah är som månen, fullmånens överlägsenhet över resten av planeten. Mashallah. Den här meningen är också mashallah storslagen. Han nämner profeten alaihissalam al-muqarana. Yani han jämför al-alim, den som är lärd, och den som är abid, den som dyrkar Allah. Och den som dyrkar Allah, han har en stor position i islam. Han är i moskén, han läser Koran, han gör dikr, han ger sadaqa. Mashallah, jazakallah khairan. Han jämför här al-alim, den som är lärd, med en abid. Som liknelsen av fullmånen, Laylatul Badr, som mashallah ni kan se ikväll på himlen, det är fullmånen. Fullmånen jämfört med en liten planet. Ja, ni går om att jämföra. Har de någon jämförelse? Den ena är väldigt storslagen över den här. Och här jämför han al-alim med al-abid. Han jämför inte al-abid med al-fajr, den som är syndaktig. den som är svag och den som inte praktiserar, han finns inte med i bilden alls. Det finns ingen som helst jämförelse. Och i en annan hadith som författaren kommer nämna, så sa profeten al-Islam att den lärdas överlägsenhet är som min överlägsenhet över er. Hans överlägsenhet är otrolig, subhanallah. Så här jämför profeten al-Islam al-Ulama med fullmånen. Och det finns här flera saker att relatera till. För det första är fullmånen alltid väldigt vacker. Det är inte alltid skönt och vackert att se på fullmånen. Eller hur? Subhanallah, tabarakallah, vad vacker den är. Och samma sak, ulama är vackra. Även om de inte har den vackraste utseendet, men kunskapen gör dem vackra. Du älskar dem, du tycker, subhanallah, du bara blir glad av att se honom. Är det inte så? Ja. Så kunskapen gör honom vacker. Och två, de nämner också här att fullmånen lyser upp. Du kan vara ute i öknen, det är kolsvart. Men om det är fullmåne så lyser månen upp för dig. Du kan gå, du kan hitta. Det är som att du har en ficklampa i himlen som lyser upp din väg. Och samma sak är det med ulama. De lyser upp för mänskligheten. De återspeglar, månen återspeglar solens ljus, eller hur? Ulama återspeglar ljuset av uppenbarelsen ner till mänskligheten. Så att de ger människorna Allah Azzajals ljus. Det är ljuset av al-iman och kunskapen, som Allah också kallar för ljus i Koranen. Så de är de som delar med sig av det här ljuset till mänskligheten och visar människorna vägen i mörkret av den dunja som vi lever i. Mörkret av prövningar och synder och haram och villfarelser och kuffer och allting. De lyser upp vägen, subhanallah. Till skillnad från en liten planet. Den blinkar, den slocknar, den försvinner. Men månen är där och den visar vägen. Förstår ni? Så subhanallah, ulama har den här enorma förträffligheten. Och sen nämndes det i sista meningen att ulama, de lärda, är profeternas arvtagare. Warathatul anbiya. Och att profeter inte lämnar vare sig guld eller silver efter sig i arv. Utan det de lämnar efter sig är kunskap. Så den som tar denna kunskap har tagit någonting stort. Och den här meningen är den mäktigaste i hela hadithen. Vem av er skulle inte vilja vara profeternas arvtagare? Och här är en viktig sak. En person kan ärva dunja. Låt oss säga att du får ärva den rikaste mannen på jorden. Du får 1 000 miljarder kronor. Okej. Och sen? Vad händer när du dör? Ingenting, eller? Pengarna borta. Någon annan kommer ärva dina pengar. Eller hur? Subhanallah. Men här får du ärva profeternas arv. Och det är ett arv som aldrig tar slut. Pengar tar slut, pengar försvinner, pengar kan stjälas. Men kunskapen tar inte slut. Den ökar när du delar med dig. Den går inte att stjäla. Den kan du alltid bära med dig. Och den lever vidare. Till skillnad från pengar som den försvinner när du dör. Någon annan får dem. Men kunskapen lever vidare. Och därför är al-ulama, de lärda, som levande fast de är döda. Vi sitter här och läser boken Riyad och Salihin av en man som dog för nästan 1000 år sedan. Får han belöning eller får han inte belöning? Han får belöning. Okej, den rikaste mannen som levde på Imam Nawawis tid, vad heter han? Allahu alam. Ingen vet och vi kommer aldrig veta heller. Han finns inte med i någon historiebok och ingen bryr sig. Ingen bryr sig, eller hur? Han dog, kallas, han är borta. Men det här finns kvar. Kunskapen finns kvar. Det är arvet, profeternas arv. Subhanallah. Det finns en väldigt vacker berättelse här. Efter att profeten dött, alayhi salam, så gick Abu Huraira till marknaden till Souq. I förrtiden, marknaden var i centrala stan. Alla står där och säljer sina grönsaker, frukter och sånt. Och så säger Abu Huraira, han ropar ut. Och han säger, yani, ahle souk, ni affärsmän, ma'ajazakum. Kolla vad inkompetenta ni är. Ni bara står här och slösar er en tid medan man delar ut profetens arv i moskén. Men man delar ut arvet i moskén och ni bara står här och säljer. De bara, wow, typ. Alltså, skyndade sig till moskén. Vi vill också ha arvet. Vad är arvet för någonting? Så de kommer till moskén. Sen går de tillbaka till Abu Huraira. Så han sa typ, men vad hände? De sa, det fanns ingenting. Han sa, men jo, vad såg ni för någonting? Han sa, vi såg vissa som bad, andra som läste Koran och vissa som satt och lärde ut el-halal och el-haram. Lärde ut kunskap. Och då så sa han, det där är profetens arv som delas ut. Förstår ni? Subhanallah. Och det här arvet är också ett arv som är öppet för alla. Ni vet, om en miljonär dör, det är 2-3 personer som får arvet, eller? Bestämda, och du har ingen chans att få hans arv. Det är bestämt till fulan, fulan, fulan. Men det här arvet är öppet för alla. Det är inte begränsat. Du kan vara den personen med lägsta statusen i ett samhälle. Men arvet finns där. Du kan gå och söka kunskap och Allah kommer att höja dig till de högsta nivåerna med det här arvet. Och inte bara att du tar arvet av kunskapen, utan att du också tar arvet av att göra profeternas jobb. Och det här är en annan viktig sak. Vilket arbete och ämbete är det högsta arbetet som en människa kan ha i denna dunia? Inför Allah. Det är en profets jobb, eller hur? Kan man ha en bättre uppgift än att göra vad profeterna gjorde? Finns det? Går det? En profet sänder bud. Kan man göra någonting bättre i detta liv än det som profeterna gjorde? Svara. Det går inte. Det finns inte. Du kan tänka och reflektera. Det finns inget arbete någonsin som kommer överträffa deras arbete. Att kalla folk till Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Vem är bättre än den som kallar till Allah? Ingen är bättre än den som kallar till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi i denna umma, ummat Muhammad a.s. kommer inte ha några mer profeter. Bani Israel hade sina profeter som ersatte varandra. Den ena dog, det kommer ny. Han dog, det kommer ny. Ibland levde flera stycken samtidigt. Men i denna umma finns det ingen ny profet. Muhammad a.s. dog för 1400 år sedan. De lärda gör profeternas arbete i denna umma. Förstår ni? Och därför är de just som de här stjärnorna på himlen som lyser upp och visar vägen för folk. Så inget jobb är bättre än profeternas jobb. Det här arvet. Och därför ett kall till mig, till er, att vi måste försöka ta del av det här arvet. Lära oss el-islam. Är det inte så? Så att vi också blir från profetens arvtagare, alaihissalam. Lär oss den här nyttiga kunskapen, Koranen och sunnen och hadither. Så att vi också kan, inshallah, kanske lämna någonting gott efter oss. Kalla folk till islam och få den här enorma belöningen som finns i att kalla folk till islam. Och när man söker kunskap så avlägsnar man okunskapen från sig själv och från andra människor. Hänger ni med? Och det här är också den här liknelsen med månen. Månen har ett ljus som den gynnas av. Och den har ett ljus som gynnar andra. Samma sak med de lärda. De har ett ljus, de tar nytta av sin kunskap och andra tar nytta av deras kunskap. Förstår ni? Medan den lärde mannen, eller den som är från dyrkar Allah, han tar bara nytta för sig själv. Han står i moskén och ber. Han får massa hasanat. Men du får inga hasanat av att han ber till Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Men som lärd, då är din naf', din nytta muta'addi. Någonting som förmedlas vidare. Ljuset sprids vidare. Du gynnar dig själv och du gynnar andra. Och sådana gärningar i islam är de bästa gärningarna. Förstår ni? Så ett råd, klockan har blivit 7 nu. Men det är att vi, inshallah, ska försöka att alltid gå den här vägen av att söka kunskap. Lära oss el-islam lite varje dag. Och genom att kanske lyssna på en föreläsning om dagen, läsa lite Koran varje dag, försöka lära sig arabiska, lära sig att tala, läsa korrekt, lära sig att prata arabiska, lyssna på de lärdas föreläsningar. Och inshallah, kunskapen kommer sakta sakta. Även om man inte blir en lärd person, så blir man åtminstone en allmänbildad person i islam. Som vet vad som är rätt och vad som är fel. Och som vi sa, vi lever i tider av fitna, prövningar. Där det finns splittring, det finns mycket, mycket yani, saker som påverkar människan. Yttre faktorer som gör att människan halkar. Det är inte så. Folk blir svaga i sin din. Och då behöver man den här kunskapen så man blir stabil på islam. Så att man är på sanningen tills den dagen man dör. Och vi ber Allah Azza wa Jalla att ge oss framgång och förlåta oss för våra synder. Och akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.